Ja, välkommen tillbaka får jag säga till Slaget efter 12. Stefan Winiger här vid mikrofonen. Ni hoppas alla kära lyssnare haft ett bra sommaruppehåll, sommarlov, vad ni än har gjort där ute. Vi är tillbaka och ska rivstarta med något som inträffade under själva sommarledigheten mitt när vi gjorde annat här. De flesta av oss så fattades det stora beslut på EUs toppmöte. De har beslutat att 750 miljarder euro ska lånas upp för att kunna stödja de hårdast drabbade länderna som drabbades hårdast av coronakrisen. Jag lovade att jag ska hålla det här en sammanfattning väldigt kort och att gästerna får protestera om jag har sammanfattat fel. Med oss finns nämligen på telefon Matilda Hellström som är internationell sekreterare på Samlingspartiet. Välkommen.
Tack.
Var det rätt sammanfattning?
Jo.
Bra, tack. Här i studion i Helsingfors har vi Lulu Ranne som är riksdagsledamot för Sannfinländerna. Välkommen.
Tack.
Är du nöjd med min sammanfattning? Så är
ja, det räcker.
Tack. Anders Adlercreutz sitter här bredvid mig, Svenska Folkpartiet, riksdagsledamot också. Tummen upp ner.
Tummen upp.
Då känner jag mig nöjd. Har jag åtminstone inte liksom satt fel förutsättningar för den här. Alltså, stora summor lånas upp, vi ska stödja. Det är första gången som EU gör så här stora åtaganden i vårt allas gemensamma namn som ska sen kunna användas, inte för alla utan för de som behöver det mest. En transferverksamhet stödjer svagare regioner som man har det kallats. Är det här rätt beslut? Ska vi börja med oppositionen, Lulu Ranne säger.
Först och främst så måste vi ju förstå det att det handlar inte alls om corona-återhämtning utan det handlar om politik. Corona är ju bara ett svepskäl och de stora frågorna som står här framför oss det handlar ju om det att Macron och Merkel vill förhindra det att ett fortsatt sönderfall av EU. Det är den största frågan. Och sen att man vill kontrollera Italien, att Italien är kvar i EU, är kvar i euro. Och det här är nu en bluff. Man påstår att det här kommer att hjälpa ekonomin i hela Europa. Det kommer att hjälpa vår export. Det kommer att hjälpa den finska ekonomin. Men det finns ingen fakta som stöder det här. Alltså det här handlar om något helt annat än en ordentlig och rejäl återhämtningspaket.
Mm. Vad säger vi? Det är Anders Adlercreutz, du representerar regeringssidan här som sa ja till det här paketet. En bluff, säger här Lulu Ranne.
Ja, det är nog ett ord som jag skulle använda i det här sammanhanget. Jag tycker det är helt klart att utan corona skulle det här ju inte ha diskuterats. Vi skulle inte haft ett behov för ett sånt här paket. Ekonomin i Europa gick ändå hyggligt bra. Tillväxten var nu inte stor, men den fanns där. Så att nu är det helt klart att det här är ett resultat av corona och det är åtgärder som ska riktas för att Europa ska kunna återhämta sig. Sen vad som är i Finlands intresse, Finland är ju ett land som är beroende av export mer än de flesta andra europeiska länder. Det är också en av orsakerna till att kommissionen tror att Finland kanske återhämtar sig långsammare än de andra. Och också med det som bakgrund så är det ju bra att vi nu gör en liten insats för att få Europa på fötter.
En liten insats var också mycket bra ord här i det här sammanhanget. Matilda Hellström, 750 miljarder, liten insats.
Som andel av hela BNP så jag menar, folk kan ju kritisera den för att vara för liten också.
Just så, jag förstår. Matilda Hellström, du är internationell sekreterare som sagt på Samlingspartiet. Samlingspartiet, vad säger ni om den här? Har regeringen gjort rätt?
I det stora hela så är det här paketet ju en nödvändighet. Finland klarar sig inte utan Europeiska unionen. Finland är fullständigt beroende och det finska medlemskapet i EU är en av de viktigaste sakerna som har hänt sen Finlands självständighet som har bidragit med välfärd och Finland har kunnat utvecklas på ett helt annat nivå. Men som alltid, speciellt när det kommer till EU-beslut så ligger ju djävulen i detaljerna och paketet som helhet är viktigt och nödvändigt. Men det finns vissa saker och nyckelorden skulle då enligt mig vara konditionalitet och kriterier där det finns utrymme för förbättring.
Nu har fått tre mycket intressanta olika adjektiv här. Lite sa Schadelkreutz, bluff, sa Lolorade, konditionalitet sa här. Eller det var inte adjektiv, men jag och min språklärare. Men intressanta ord ni sätter på det här. Jag tror det var Lolorade som först lyfte på ögonbrynen här när Matilda Fällström talade om nödvändigheter. Absoluta nödvändigheter var det väl?
Alltså det verkar ju så att det finns bara ett alternativ. Och det är ju inte sant. Finland har alltid varit den snälla flickan, den solidariska solidariska medlemslandet. Och om vi förblir alltid lika snälla och inte ens försöker diskutera, inte ens försöker ta fram de dåliga delarna, nackdelarna med EU, så det här är ju mot den västländska demokratin. Finland skulle ha kunnat säga att det här accepterar vi inte. Vi har inte fått beräkningar på det, hur det här kommer att inverka vår ekonomi. Men det är ju helt säkert, vi vet ju globalt sett att när man har pumpat extra euron, extra pengar, biljoner av pengar, så har det inte hjälpt. Det har alltså på marknaderna, det har inte hjälpt, det har inte sett på bruttonationalprodukten, har inte blivit mycket bättre av det. Det har stått stilla ett tag. Det att vi ändrar på hela Europeiska unionen, det är inte det samma unionen som vi kom in i för 25 år sedan. Vi ville inte vara med på en union där alla inte följer vårt grundfördrag, alla inte följer lagarna. Det är inte rättvist. Och det är den stora frågan. Om vi vill ändra på EU, att det blir en union där vi delar på en skatteunion, en skuldunion, så måste vi ju diskutera, vi måste bestämma det på alla parlamenter, det måste bli stora skillnader på det. Och det här är inte det som finska folket har valt. Vi har inte valt det att Italien inte behöver betala så höga skatter som vi. De har inte till exempel fastighetsskatt på fasta bostäder. Och vad har vi här? Vi har väldigt höga skatter.
Tack. Men Finland och när finska folket röstade om att gå med i Europeiska unionen, så handlade det om att gå med i en union där det finns en gemensam inre marknad med fyra fria rörligheter av varor, människor, tjänster och kapital. Och coronaviruset är så otroligt exceptionellt för att det har tagit bort hela grunden av den Europeiska unionen. Vi hade ingen fri rörlighet. Det finns ingen fri rörlighet av människor i den Europeiska unionen just nu, och därför behöver vi för exceptionella åtgärder för att kämpa mot det här viruset och den här krisen som viruset har skapat. Men på det sättet håller jag med Lolorade att finska regeringen kunde ha till exempel tidigare kommit ut med sin position gällande det här enormt historiskt stora paketet. Innan kommissionen presenterade sitt förslag gällande paket, så hade 14 medlemsländer kommit ut med sin egen position, alltså vad de ansåg att paketet skulle se ut. Och de bidrog offentligt i en offentlig debatt inom EU. Finland dock, även om det kan ha hänt att de här finska positionerna presenterades inom vissa mötesrum, så var det så att ingen visste vad den finska positionen var förrän kommissionens förslag kom ut. Och det är ytterst viktigt när vi talar om EU, att man är med och påverkar innan förslag presenteras och innan textet på ord text baseras på papper, så måste man vara med och påverka förslagen. Och där kunde regeringen ha gjort lite bättre.
Nu, saker avancerar ju ganska snabbt och själv så upplever jag nog att Finlands position var hyggligt klar. Om man tänker på de kalkylerna som Lolorade tog upp, så man räknar ju att det här paketet kommer att bidra till en ökad europeisk BNP på ungefär 2,3% fram till 2024. Vi vet redan idag vad corona har medfört. Det att vi inte har haft fri rörlighet har varit enormt dåligt för Europa som helhet och den europeiska ekonomin. Det som Matilda lyfte upp, det här med konditionalitet, det är ju en viktig fråga. Och här så faller ju nu ett stort ansvar på kommissionen, hur kommissionen ser efter hur pengarna används. En viktig sak som vi fick in här var rättsstatsprincipen, det att att man måste följa våra gemensamma regler, våra gemensamma principer. Det här är något som Sannfinländarna också har kritiserat, men jag är glad att det kom med. Nu finns det ju vissa oklarheter till hur väl det här ska kunna tillämpas, men det är också en fråga som vi måste se efter. Men i det stora hela så kan man väl säga att det är kanske lite problematiskt att EU nu alltid utvecklas genom kriser. Att nu skulle det vara själv för Finland och många andra länder som ser EU som något positivt. Att också utanför krisen verka för en aktiv progression och förnyelse och liksom högre effektivitet. Och det är sen nästa steg vi måste ta.
Jag tänker bara en sak som jag som lekman. Nu, apropå det här som Matilda av Hellström tog upp, det här med Finlands position i förväg, om vi bara ska ta det kort, att till exempel det var de här fyra sparsamma länderna som det hette, var det Sverige, Danmark, Österrike, Holland, ja. Som var så uttalat att vi vill inte betala, alltså så här, Finland först i sista sekund visade sig att Finland också tillhörde dem, att
alltså, ja, no, Finland tillhör mig, de officiellt, men Finland har ju alltid varit för en liksom hyggligt återhållsam finanspolitik. Jag upplever att det var bra att Finland inte aktivt flagga för att vi ska höra till dem. Jag tror inte att det här, deras förfarande i förhandlingarna har gagnat den här frugala fyran på något sätt, och det är också det besked jag har fått från Europa efteråt, att Finland hade en sund hållning, förde fram sina principer men utan att låsa sig förhållande. Jag tror nog att det kan vara ganska kämpigt för Holland eller Sverige eller Österrike att förhandla sig till något positivt i det som kommer här efter. Om man tittar på det stora hela, de fick visserligen rabatter nu på sina medlemsavgifter, men Finland fick ju också en hel del och saker som har varit som är förenhetliga med den politik vi har fört under den här regeringen, men också under den förra regeringen. Mm.
Vad säger ni här om det här som Lolo Ranna kastade fram, det här att det här är inte längre den union som vi gick med i 1995, att den har förändrats?
Det är klart att den har förändrats, och den ska ju förändras. Det här var ett stort steg, det ska man ju liksom inte påstå att det inte är, för det var det ju nog. Visst har unionen förändrats, men majoriteten av finländarna tycker fortfarande att det är en union vi ska vara med i, och det tycker jag de resonerar helt rätt.
Vi spolar ju ner grundfördraget här. Det är ju det som händer. Den union vi är med nu i, det är inte alls den samma som det var för 25 år. Det är klart.
Nej, det behöver inte heller vara det samma, utan den utvecklas som Anders sa tidigare.
Det är just det
EU genom kriser.
Ja, men det var ju från början så var det ju meningen att alla skulle få någonting bra ur det här.
Och det har vi fått.
Alla medlemsländerna skulle följa lagarna, skulle ta ansvar, skulle försöka reda ut sina egna problem utan gemensam skuld, gemensam lån, utan gemensam skatter. Och nu är vi i den här punkten att det blir bara värre. Och den nuvarande utvecklingen är ju en federationsutveckling. Och vi har inte gått med på det för 25 år sedan. När vi tänker på det här med att det finns alltid ett alternativ. Det är ju så att det viktigaste skulle vara då att alla länder själv skulle ta ansvar för deras återhämtning, för deras stabilisering av ekonomin och deras skatteutveckling och så. Men nu är det inte så. Om det är den här som Finland har valt, så måste vi ju börja diskutera på parlamentet. Vi ville att vi skulle börja det under här på sommaren. Men det här är någonting, det här är ju stampa på demokratin. Det är helt otroligt. Och ingen vill ens prata om det. Det är väldigt stora saker det handlar om. Vi pratar om att flytta pengar till de länder som har maffian, som har svarta marknader, som har väldigt stora problem med sina egna strukturer, som inte har kunnat förnya dem. Och den här utvecklingen kommer att fortsätta om vi släpper mer pengar åt det hållet. Våran skattebörda kommer att växa hela tiden. Våra möjligheter att ta hand om våra egna problem, att ta hand om den här krisen som blir bara värre, den ekonomiska och pandemin. Vår situation på marknaden kommer att förvärras. Regeringen har redan tagit, är det 20 miljarder nytt lån det här året?
Ja, ni har stött det, eller va?
Ja, men tänk hur ni tänker göra med pengarna då?
Det där, du lyfte upp Italien här tidigare, Italiens skatter. Det är klart att Italien har en stor grå-svart sektor, men de facto så är ju inte skattetrycket speciellt lågt där heller. Så man ska,
på grund av just det här.
Så man ska det där hålla sig till fakta också där. Men nu har det här gått via en demokratisk process, och vi kommer att behandla det här i riksdagen. Du sitter i stora utskottet. Ni kommer att behandla det här den 9 september, vill jag minnas. Så nu går det här enligt de principer vi själva har fastställt i riksdagen.
Med tank på
grundförslaget. Men i EU så är ju grundprincipen har varit och är fortfarande att varje land ska ansvara för sin egen ekonomi. Men för att vi har en så fullständigt exceptionell situation på grund av corona, så kan EU bidra till att EU klarar sig bättre, och vi alla tjänar på det. Och då är det ytterst viktigt att vi inte bara ser på krisen nu, utan vi ser på hur vi genom det här enorma historiska paketet kan motverka kriser i framtiden. Och då är det så viktigt att det finns konditionalitet, alltså att vi kräver åtgärder i gengäld mot att man ger stöd och lån. Man måste kräva strukturella åtgärder, så att om ett land får pengar så förväntas det också att de gör sådana åtgärder som gör att de har bättre hållbarhet att klara av nästa kris, så att EU inte ska komma. För det här är en engångsåtgärd. Det här kommer inte att bli en fast praxis i EU. Att säga att man trampar på demokrati, så jag tycker det är bara fel. Vi har just haft en undersökning att en stor del av den finska befolkningen stöder det här paketet. Det är regeringsrepresentanter som har suttit och handlat om det här paketet, och det behandlas nu i alla nationella parlament och i Europaparlamentet. Så jag tycker om någonting, så det här är ju en ganska demokratisk process.
Ja, det här med konditionalitet, så det är som sagt en viktig fråga, och det är bra att det är kommissionen som nu övervakar det här. Det är ändå en liksom hyggligt neutral organisation. Om det skulle ha varit gått via rådet skulle kanske ha varit mer problematiskt. Men mycket hänger på hur den här konditionaliteten nu övervakas i praktiken, och där så får vi alla vara vaksamma.
Men det där
vi måste vara jättevaksamma med det här, och jag är jätteorolig för att enligt det nuvarande förslaget som godkändes så betyder det att den här konditionaliteten kommer att bevakas genom ett mekanism som heter europeiska planeringsterminen, där man ger landspecifika åtgärder till varje land var 6:e månad. Och tyvärr så de här landspecifika rekommendationerna, de implementeras inte. Det är 20-50% av alla rekommendationer som implementeras. Så även om man säger att det finns ett ramverk och att varje land måste presentera sin plan med åtgärder, så finns det ingen käpp att tvinga fram de här åtgärderna. Så ett medlemsland kan lätt presentera en plan som de gör också i europeiska planeringsterminen. Men det betyder inte att de här åtgärderna implementeras, även om de får pengarna. Och då finns det en risk att pengarna bara rinner ut.
Europeiska planeringsterminen fick vi lära oss här. Det var liksom ett byråkratiskt monsterord som har skapats här.
Ja, verkligen.
Ni lyfter båda här, Samlingspartiet, Svenska Folkpartiet, ni som stödjer det här, att hur viktigt är de här villkoren, alltså så att säga, konditionalitet, det vill säga villkor för att få stöd. Loloranne, tror du på den här villkoren, konditionaliteten?
Nej, det tror jag. Det har inte funkat hittills. Det kommer inte funka i fortsättningen heller. Vem är det som kontrollerar? Vem är det som... Det har aldrig funkat i Sydeuropa i alla fall. Det är naivt att tänka att Europa, EU kan lösa med det här paketet det problem som finns i den europeiska unionen. Det kommer att bli praxis. Det kommer att hända, så att det här är första gången vi kommer med ett sånt här paket. Men det är inte den sista gången. Pandemin, som jag sa redan, pandemin förvärras. Globala ekonomiska krisen fördjupas. Mm. Och det här kommer bara vara det att Finland har satsat miljarder euron på sånt som inte har någon påverkan på det som vi vill ha påverkan på. Exporten kommer inte att bli bättre här. Har ni sett de nyaste nyheterna på exportbranschen i Finland? Det här kommer inte hjälpa någonting. Men vår situation på marknaden, finansmarknaderna, kommer att bli sämre. Vi måste satsa varenda euron, varenda cent på det finska marknaden, på det finska landet, på den här välfärden. Det är helt otroligt att ni tänker att det här någon,
vår export går till stor del till Europa. Det är helt klart i vårt intresse att Europa återhämtar sig. Och att idag säga att det inte ska ha en inverkan på exporten, så det är nog att kanske dra lite väl långtgående slutsatser. Men det är klart att det här paketet ju inte löser EUs alla problem. Det har ju ingen sagt problem att det skulle göra. Men det här är en hjälp i coronakrisen. Vad storleken gäller så handlar det här ju om 1,35% av EUs BNP när man lägger upp det på 4 år. Så det är liksom storleksordningarna. Med sådana summor så löser man ju inte alla problem. Du talar om konditionalitet. Jag talar om rättsstatsprincipen här tidigare. Det att vi skulle koppla rättsstatsprincipen till det här, så det är ju någonting som Sannfinländarna för all del har arbetat emot, som de har motsatt sig. Så att det där... Så till vidare så hoppas jag ju verkligen att den här konditionaliteten ska funka, så vi ska få ordning på de här populistiska östländerna.
Får jag bara säga en sak, Lulu Ranne, när jag lyssnar på det här, det lät nästan som du sa att vår export går ner, som om du kopplar det till den här återhämtningsfonden. Alltså, så att vi, det här beslutet leder till att vår export går sämre. Är det du menar?
Det kommer att hända fast vi skulle pumpa hur många miljarder, 100 miljarder euron i Europa.
Exporten går ner ändå.
Men vi kan ju inte förvärra, göra vår egen konkurrenskraft sämre på det sättet att vi satsar pengar på ett italiensk industri till exempel. Våra konkurrenter, det kan ju inte vara sig så. Det här att du pratar om rättsprinciper.
Rättsstatsprinciper, ja.
Det är väldigt viktigt. En av principerna är ju det att alla följer lagen. Alla följer grundfördraget. Mm. Men det har inte hänt. Varför pratar inte om det här? Okej, om Ungern har något problem, sådana här länder
några
har problem.
Ja.
Men det grundläggande, det största, att alla länder... Nu har det ju blivit så att vi har tittat på grundfördraget, vi har tittat på artiklarna. Om de inte passar så kan vissa länder tolka dem på annorlunda sätt. Det har ju blivit så. Det här är inte den EU... Vi kommer på.
Ja, alltså du hänvisar, du tycker då att den här krisfonden som sådan går emot EUs grundfördrag, vilket ju EUs rättstjänst inte tycker.
Ja,
men samtidigt tycker det.
Ja, vi tycker det. Och sen måste vi ju ta upp artikeln 125.
Då måste du berätta vad den handlar om, för det kan jag inte utan till.
Nej, men det är ju så att underskott, det står i artikeln att alla medlemsländer måste kontrollera sina underskott, att de inte blir för stora. Det här paketet kommer att göra så att alla länder, de flesta i alla fall, måste ta mer skulder. Underskottet kommer att växa. Ekonomin kommer att bli ännu värre. Mm. Och det är väldigt stora saker. De här artiklarna, det är några som vi tar upp och sen tolkar vi som vi vill. Och sen är det några som vi glömmer helt och hållet. Det är ett väldigt stort problem. Och det handlar om rättsprincip.
Ja. Ska vi låta Matilda Hellström här vilja komma in här längre?
Tack. Jag tycker det är ganska naivt att tänka att Finland skulle klara sig utan den europeiska unionen överhuvudtaget. Det finns ändå så mycket mer som vi vinner på det här än vad vi förlorar på det här paketet som helhet. Det finns en hel del frågor gällande rättsstatsprincipen och den här konditionaliteten gällande rättsstatsprincipen. Den är ytterst viktig. Det som är märkligt här är att Viktor Orbán i Ungern har uttryckt sig nöjt och sagt att han är nöjd med skrivningen gällande rättsstatsprincipen. Medan här i Finland har vi vår statsminister Sanna Marin som säger att att nu kom Finlands mål in. Så det finns jättemånga frågor, och som jag har förstått det nu så är det ganska mycket upp till Europaparlamentet att förhandla det här fram. Och jag hoppas att det blir en så strikt skrivning om rättsstatsprincipen som möjligt.
Ja, det hoppas jag också. Det hoppas SFP och regeringen. Samtidigt måste man väl säga att hurdant resultatet än skulle ha varit, så skulle säkert Polen och Ungern på hemmamarknaden sagt att det var en vinst. Jag tror inte att någon annat slutresultat skulle ha varit möjligt så här ur en sån retorisk synvinkel. Sen med tanke på ekonomin, så måste komma ihåg att nu får man leta med ljus och lykta efter nationalekonomer som skulle ha tyckt att vi borde ha förkastat det här. Att med tanke på helheten, även om det här leder till ett ekonomiskt ansvar för oss, även om det här nog leder till en ökad skuldbörda för Finland, så tycker nog en stor majoritet, en övertygande majoritet, att det var bra att det här beslutet gjordes, att vi kom vidare på den här punkten. Men det är viktigt att se att vi har konditionalitet och vi ska ju hoppas att det här är en engångsföreteelse, för det ska det ju vara.
Det är inte det, det kommer inte sluta med det här. Vi har gjort ett beslut som gör det så att italienarna kan fortsätta med skattefusk. De kan fortsätta med sina problem. De behöver inte göra några stora reformer. Vi har gjort ett beslut som gör det att vi, som jag sa, spolar ner vårt grundfördrag. Det här är helt otroligt. Och det här, det är ju helt klart att det inte kommer bli något snabbt att Italien eller något annat land skulle gå ut ur EU. Men euron är väldigt svag. Den är svag. Och det att vi skulle försöka, den EU som vi kom in i alltså, om vi skulle kunna försöka utveckla EU mot det som var på vissa saker som var då förut, det att den är trimmad, den är tunn, den är effektiv, organisationen är inte en pösig och den blir bara större och större, en union där alla följer lagarna. Inte så att vi måste vara oroliga för det. Att vad händer med våra pengar? Vad händer med EUs pengar? Att vi är ordentliga här i de nordiska länderna. Men vi kan inte lita på det att alla andra tar hand om sina ekonomier lika ordentligt som vi. Och sen det här att vi har fått mycket ut av det här. Vad är det mycket? Var syns det?
Om du diskuterar med våra exportföretag och frågar dem att är det bra att Finland är med i EU eller borde vi kanske vara utanför, så tror jag att svaret är ganska
entydigt. Jag pratar om det EU som vi nu är i.
Företag tjänar på det, individer tjänar på det.
Vi höga har skatter, högre skatter.
Vi har bättre välstånd i Finland. Skattepolitik är ännu en nationell kompetens, och det bestämmer man om i Finland när det gäller finsk skattepolitik. Det är inte en EU-kompetens. Man kan fråga vilket företag som helst. Det är ett faktum att företag har mycket svårare att göra handel över till Norge, för att Norge inte är EU-medlemsland. Och det finns många gränshinder när det kommer till att gå över från ett EU-land till ett icke-EU-land. Men samtidigt har vi direkt tillgång till den största gemensamma marknaden i hela världen. Och det är en marknad som många andra företag utanför den här marknaden vill komma in på. Så det ökar vår konkurrenskraft. Finland har tjänat på det här och det finns fördelar men även nackdelar. Och bara för att man tycker att EU-medlemskap är bra behöver man inte förhålla sig okritiskt överhuvudtaget.
Ni är ju okritiska nu alla.
Men att se svartvitt att man är antingen pro-EU eller anti-EU, det tycker jag är en föråldrad approach.
Det här är ett stort beslut som nu fattades här, som någon av er var inne på, så har det hänt tidigare i EUs historia att man så att säga under krisen plötsligt tar steg som där vi inte hade varit möjliga i, när det är business as usual som det heter på nysvenska. Det där att när allt löper på som det bara ska, så säger man nej, inte vill vi ha nu ännu mer av det. Och det här företalar vi mycket om att flytta makt till Bryssel och sådär. Jag tänkte lyfta upp det här, är ju nu ett stort beslut som där för första gången eller i princip inte Storbritannien längre är med och fattar det, så att säga, som ju var alltid under hela sitt medlemskap en bromskloss för just såna här strävande. Här har ju det var ju en av anledningarna till att britterna inte ville vara med, för att de vill inte ha den här centraliseringen. Försvagas den här centraliseringsfalangen här. Nu är lite Sverige, lite Danmark, lite Österrike så där, och Finland. Så där. Men det är egentligen, tyngden har ju liksom gått ur den här gruppen som bromsar en centralisering. Och nu plötsligt får ju då Italien och Frankrike den här mer som vill ha en mer gemensamt ansvarstag. En mycket större tyngd, särskilt som Tyskland nu också ställde sig på deras sida i det här. Hur ser ni på det? Jag gissar att Lolorana inte gillar den utvecklingen, eller hur?
Mm. Det är ju... Det försvagar demokratin i EU. Det här hela utvecklingen, det är att nu försöker ju det här, att det här paketet kom snabbt och Macron och Merkel kom, de hade en överenskommelse. Och populistiska röster, populistiska partier i Italien till exempel, för man försöker få dem tysta. Men jag tror väldigt starkt på det, att det kommer inte att bli lätt att få igenom det här i parlamentet, i medlemsländernas parlament.
Brexit har ju lett till ett stort hål i EUs budget, och det leder till att medlemsavgifterna höjs för samtliga medlemsländer en liten bit. Och samtidigt har man i rådet också förlorat ett land som har starkt tyckt till. Och det är många länder, Danmark, Sverige, Holland, Finland till en viss mån, inte så mycket, har kunnat så att säga gömma sina positioner bakom Storbritannien och bara ge sitt stöd till Storbritannien. Och nu har de inte den här ledande landdelarfiguren. Så det har blivit lite ett vakuum, kan man säga, som har fyllts av de här fyra sparsamma länderna med Rutte, den holländska statsministern, i spetsen. Men man kan fråga sig att kan det här Brexit och Storbritannien, att Storbritannien har lämnat EU, leda till andra nya konstellationer och regionalt samarbete i EU för att få fram sina positioner?
Ja, nu har ju Storbritanniens utträde lämnat ett hål i EUs budget, men framförallt så har det lämnat ett hål i Storbritanniens budget. Enligt Bloomberg så har Storbritannien redan förlorat 130 miljarder pund förrän det här utträdet ens har blivit verklighet. Mm. De har redan förlorat ungefär 50 års medlemsavgifter. Så att de är nog den stora förlorare. Men visst, på ett politiskt plan så var ju Storbritannien en allierad till Finland och vi körde lite samma saker. Så på det sättet så hade ju klart varje negativ faktor. Men förstås också det att Storbritannien nu ligger utanför den gemensamma marknaden. Det är klart en negativ sak för oss finländare, för vår industri.
Men tur som är så kunde ju Finland gömma sig bakom Merkels rygg nu.
Det handlar nu inte om att gömma sig någonstans, utan bara nu helt klart tänka vad är vårt eget intresse. Och det är en sak som inte har varit vårt intresse, det att Storbritannien ligger utanför.
Mm. Det var en intressant fråga att få svar på här på slutet här. Jag skulle gärna lyssna på mycket längre till. Ni är inte det minsta överens. Men jag tackar i alla fall för att ni var med här i Slaget efter 12. Lolo Ranne, Samfinländerna, Matilda Hellström här, Samlingspartiet, och Anders Adelkröyt, Svenska Folkpartiet. Jag heter Stefan Winiger. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.